Fabian Rosdalen, Thomas Israelsson, Jonathan Kuse, Kristoffer Gustafsson och Oskar Ture Winberg.
Oj, Oskar Ture. Tack, ja, Oskar.
Han gillar vi ju.
Ja,
Kristoffer gillar vi också, för han har köpt spons av oss.
Aha, okay.
Men vi gillar alla. Det här är alltså våra Patreons. Ja. De skickar oss några dollar varje gång vi släpper ett avsnitt och vi blir glada då.
Det blir vi. Vi är också glada att vara på Beppo Ljudproduktion som sponsrar podden med tid och tekniker. Tack så mycket Daniel, Per, Susanna och allt vad ni heter.
Vi har en gäst idag, till skillnad mot de flesta avsnitt, inte en politiker, utan idag har vi kallat in en expert som ska lära oss hur det ligger till med saker. Och det är då Kjell A. Nordström, välkommen.
Tack.
Civilekonom, ekonomidoktor, författare, föreläsare, entreprenör, styrelseledamot, färgglad filur. Vad är vilket epitet passar bäst?
Det sista kanske är färgglad filur, men...
Det hittar jag på i stunden faktiskt.
Ja, men det är kanske summan av de tidigare. Ja. Men det som jag förhåller mig till mest, tror jag själv, är att jag är forskare och forskartränad. Och det går aldrig ur, det är ett hantverk.
Mm. Vi börjar göra en snabbkoll. Jag ställer lite frågor och jag tänker att du får svara ganska kort. Hur mår Sverige?
Sverige är ett av de länder som mår bäst i världen. Det finns ungefär 200 länder.
Varför är Sverige ett av världens rikaste länder?
Kan ha att göra med modernitet, men mest troligt och som har föreslagits i många sammanhang är det som kallas för tillit. High trust society, högtillitssamhället.
Hur blev vi ett högtillitssamhälle?
Genom att sakta men säkert bygga upp en administration, inte minst offentligt, som har varit omutlig och med omutliga tjänstemän. Det vill säga, vi kan lita på myndigheter, vi kan lita på polisen, brandkåren. Idag litar vi också på våra grannar och på våra kollegor och på IKEA.
Och det sägs ju att vi litar på våra politiker mer än de gör i nästan alla andra länder.
Ja, och det har vi anledning att göra.
Ja, så ja, vi gnäller ju ibland, men vi borde också vara tacksamma och glada ibland också. Trivs du bäst i öppna landskap?
Det är en av de sämsta sånger jag känner till, så att säga. Därför att jag tror att det är för oss människor helt förfärligt att vara i öppna landskap. Evolution har ju gjort oss till en varelse som söker sig till en skyddad plats, gärna i en liten gränd vid ett litet café där vi kan sitta och kura, och då brukar vi uppleva att det är mysigt. Mm. Stora öppna platser skyr de allra flesta av oss.
Var åkte du senast på semester?
Tjernobyl.
Är det sant?
Ja.
Kristoffer och jag var i Tjernobyl.
Det var hans senaste semester också.
Det tycker jag var ett roligt sammanträff.
Jag kan väl nämna i förbifarten att det finns 900 Rivnia, eller vad de heter, hemma hos mig. För jag glömde att växla dem. Det är ju tydligen utförselförbud på ukrainsk valuta. Så är det någon som ska till Ukraina snart, så kan de komma förbi Liljeholmskajen och hämta lite deg. För jag har ingen nytta av det.
Underbart. Ja. Då kan jag fylla på Rivnia-förrådet.
Mm. Vad tyckte du om Tjernobyl då, lite snabbt?
Tjernobyl framkallar samma känslor som några av utrotningslägren i Tyskland. Om man stannar en stund där, vilket jag gjorde, vi var där i 2 dagar, till ett monument också över kommunismens gigantiska misslyckande och förljugenhet. Radioaktiviteten tonar så att säga bort i berättelsen efter ett tag och ersätts med berättelsen om Sovjetunionens kollaps, förljugenhet, bizarra konstruktion.
Det var ju också någonting med att den här zonen, den här miljökatastrofzonen, den avspärrade området som är superkontaminerat och obrukbart för all evig framtid, den ligger ju liksom inte kvar i Sovjetunionen, utan den ligger lite i Ryssland, ganska mycket i Ukraina och svin mycket i Vitryssland. Just det perspektivet, någon tar ens land, tvingar med en i en union, bygger ett kärnkraftverk,
blåser i luften
och sen lämnar tillbaka och säger vi har ingen användning av det här längre.
Nej, det stämmer. Det blev ju så att de blev ju ensamma med den här katastrofen, Vitryssland och Ukraina. 26% av Vitrysslands landyta är kontaminerat och ligger i zonen. Och 19% av Ukrainas hela yta i storlek med Frankrike. Landet Ukraina är i storlek med Frankrike. Mm. Och låt oss tänka 20 i det ena fallet och 25 i det andra fallet av de här två länderna ligger i zonen. Det är alltså ett gigantiskt område som är kontaminerat.
Medan ryssarna, som väl ändå får hållas ansvariga för Sovjetprojektet, det är typ 0,5% eller något av deras totala yta, tror jag.
Insignifikant.
Är det bra med ekonomisk jämlikhet?
Ja, det är det. Nästan all forskning pekar på att det har positiva effekter, inte minst på det som då kallas lycka.
Är platsskatt en bra idé?
Ja, för vissa ändamål är det det. Skatter har alltid sidoeffekter, det är bara frågan vilka. Och platsskatt under vissa omständigheter, för till exempel bolag, är önskvärt.
Borde vi jobba mer?
Ja, det kan vi göra om vi organiserar arbetet på ett listigt sätt. Men egentligen inte arbetsmängden alltid det som är avgörande. Det är också arbetets innehåll.
Jobba smart är bättre än att jobba hårt.
Ja, och Sverige ska inte syssla heller. Vårt land, som då är ett av de rikaste i världen, kan inte och bör inte syssla med lågkostnadsproduktion till exempel.
Är basinkomst, eller som man kallar det, medborgarlön en bra idé, tror du, i framtiden?
Idémässigt är det nog bra, men jag tror att det behöver utredas ordentligt. Finland har ju prövat och haft ett fullskaleförsök i en viss region. Då ett antal tusen personer har kallats in, ungefär som man gör i det militära, you are drafted. Och sen har de då utrustats med den här medborgarlönen och sen har man försökt följa upp och forska på hur det här, vad det här får för konsekvenser för deras livsföring, för samhället runt omkring. Jag tror, om jag kommer ihåg rätt, att det här försöket omfattade 2000 personer i första kullen.
Vad är det man mäter mest? Är det deras benägenhet att uppfinna grejer eller är det deras benägenhet att gå upp tidigare eller senare på morgonen? Eller vad är det man är intresserad av?
Ja, sociologiska variablerna bland annat. Vad gör en människa som får 1200 euro eller 1100 euro i månaden? Vad gör den då? Vad sätter den igång att göra? Ligger den kvar på soffan? Sätter den igång och plugga? Jobbar den mera? Några kanske jobbar mer och vill så att säga spara pengarna. Vad händer? Mm. Och det vet vi ju inte. Allt är ju gissningar här. Alltså vi kan ju sitta hur länge som helst i ett seminarium och lägga pannorna djupa väck och kalla in fina ekonomer. Men ingen av oss kommer ju att kunna förutse hur organiserar sig människor i en kommun, en region, ett samhälle som har en slags medborgarlön eller du kallade det för
basinkomst. Det brukar vara lite olika. Borde vi sluta använda kontanter?
Ja, det kan vi nog göra. I vårt fall kan vi absolut göra det. Högtillitssamhället så som vi har byggt det idag är Sverige alltså ett av dem som använder kontanter minst redan nu. Mm. Så i vårt fall är ju den här övergången allt mindre dramatisk.
Det var snabbkollen.
Ja, kan vi få lite koll på vem du är? Du är ju professor. Var då?
Nej, jag är inte professor. Jag är doktor i ekonomi på Handelshögskolan här i Stockholm och licentiat därifrån också. Innan det läste jag teknik och trodde jag skulle bli uppfinnarjocke, var nog min förebild. Jag tyckte han verkar vara en bra kille. Mm. Han med fåglarna i hatten.
Just det.
Men styrde sen om kosan och hamnade på Handelshögskolan och tyckte det var kul. Och stannade sen och forskade där. Och stannade på Handelshögskolan i 23 år. Det är ganska länge. Men det är väldigt många olika kapaciteter. Jag har gjort det mesta på skolan.
Mm. Nu är det ju valrörelse och om vi kunde garantera dig gehör för en insikt som du skulle vilja liksom dela med dig av till våra politiker, vilken skulle det vara?
Städernas förändrade roll i Sverige och världen i övrigt. Att berättelsen om länder gradvis ersätts av en berättelse om städer och att det är det vi identifierar oss med allt flera. Prognoserna som nu kommer och som ligger på hos olika organisationer är att vi rör oss mot en värld av 600 städer som står för ungefär 80% av världens befolkning. Och då kan man jag brukar tänka på dem som små pluppar på kartan. Mm. De är ju relativt små så att säga, i förhållande till världens totala yta. Paris är en plupp, London är en plupp, Sankt Petersburg är en plupp.
Men Stockholm är ingen plupp eller?
Stockholm är en plupp.
Ja, bra.
En lite mindre plupp.
Men dock en mindre plupp, absolut. Mm. Men the larger Stockholm area växer ju som ni vet väldigt snabbt och pluppar så att säga till sig här.
Du tror inte att politikerna känner till det? Vi pratade om det innan, Kristoffer och jag, att det är skillnad på verkligheten och den politiska verkligheten. Det kan ju vara så att politikerna förstår det här mycket väl, men de vill helst inte prata om det, för det är ganska besvärliga frågor.
Politik påminner lite om en domstol, så att säga, i den meningen att i en domstol så är det ju inte vad som är sant och vad som är falskt som kommer att avgöra saken. Utan det är vad man kan visa i en domstol som kommer att avgöra saken, om ni förstår vad jag menar. Det är ju en viktig och välorganiserad och strukturerad teater som uppförs. Där man då ska bevisa, visa och bortom rimligt tvivel och sådär. Och det man kan visa bortom rimligt tvivel kommer ju personen i fråga att dömas för då. Men kan man inte det? Visar det bortom rimligt tvivel så döms ju personen i fråga inte. Och det är vi alla ense om att så ska vi ha det. Det är ett fint och öppet och demokratiskt samhälle har vi det så. Men det innebär ju också att det blir en skillnad mellan vad som faktiskt har ägt rum och hur man dömer i en domstol. Samma gäller ju politiken så att säga. Att de resonemang som förs och vad som är politiskt möjligt i ett givet ögonblick speglar ju inte nödvändigtvis sakers tillstånd på någon slags objektivt vis.
Nej.
Nu kom en varm sommar och plötsligt åkte klimat upp som nummer 2 eller möjligen 3 efter invandring. Jag vet, ni har säkert sett de här rankings.
Ja.
Och miljöfrågan låg ju way down the list före sommar.
Nej, men absolut. Och samtidigt så måste det väl vara ett problem. För det finns väl bara en verklighet om man tar något superkonkret som till exempel förekomsten av koldioxid i atmosfären. Mm. Så påverkas ju inte den av om vi vet om det eller inte, utan den är ju där i alla fall och den smälter Arktis i samma hastighet i alla fall.
Men det är därför som det här öppna samhället som vi är i internationella sammanhang väldigt duktiga på, Sverige, är en så fantastisk idé, nämligen att många är med och beskriver verkligheten. Många medier är med och beskriver verkligheten på sitt sätt från sina utgångspunkter. Många partier är med och stretar och drar och gör en verklighetsbeskrivning som skiljer sig från de andra partiernas. Du, jag och alla andra ska ta ställning då till de här verkligheterna som beskrivs runt omkring oss. Förhåller man sig till de här beskrivningarna på det sätt som jag nyss beskrev, så är det här ett väldigt tilltalande tillstånd. Några upplever att det är förvirrande och jobbigt, så att säga, att människor säger emot varandra och tjafsar. Men det är ju inte så konstigt, så att säga, att vi tjafsar.
Men pratar inte du som en ekonom nu? För ekonomin är ju bara består ju bara av sociala konstruktioner och intersubjektiva överenskommelser och sådär. Men medan miljöproblem och sådär är rent fysiska fenomen som finns oavsett om vi tror på dem eller inte. Till skillnad från pengar och räntor och sånt där.
Ja, nu valde du ju listigt nog just miljöfrågan, men om vi tar många av de andra frågorna som vi stretar och drar med när vi ska beskriva situationen i Sverige, så är ju de också sociala konstruktioner på samma sätt som IKEA är en överenskommelse. Så att säga, IKEA finns ju bara för att vi är ens om att IKEA finns, en juridisk person.
Mm.
De allra flesta frågor som vi stretar med, gränsdragning mot Europa till exempel, är ju definitivt sociala konstruktioner. Förekommer ju inte i naturen.
Nej, just det. Fair enough.
I vilken utsträckning finns det en konflikt mellan stad och land, skulle du säga, just nu?
Det finns ju ingen politisk konflikt idag, skulle jag säga, som är speciellt påtaglig. Så om vi lägger, det kan vi tycka lägga till sidan. Rent praktiskt och faktiskt, kamp om resurserna, så finns det ju absolut ett motsatsförhållande mellan stad och land. Ta beskattningsunderlaget till exempel, eller de kommuner som systematiskt idag har ett befolkningsunderlag som inte gör det möjligt att bära samhällsservice som vi är eniga om att vi ska erbjuda medborgarna. De måste ju subsidieras. Så gradvis är ju det här ett ekonomiskt problem, men jag tror att det kommer att bli ett större ekonomiskt problem och i förlängningen ett politiskt problem.
När du beskriver att i framtiden så kommer större delen av världen bestå av ett antal pluppar, alltså stora städer, då kommer ju likheten mellan våran plupp här i Stockholm antagligen vara större med Helsingfors och London och Sankt Petersburg än med Mariestad.
Så är det ju, att Paris har ju mer gemensamt redan idag, skulle jag säga, med London än med Marseille. Om man tittar på infrastruktur, sophämtning, energiförsörjning, trafikproblem, och så kommer det som en, låt oss kalla det, borgmästare, en chef för en sån här plupp, har att streta med. Och då vill man ju träffa en annan pluppchef som är i liknande situation. Man vill ju inte träffa chefen för Visby, som ju är säkert en fantastisk person, och Visby är en underbar plats. Men den har inte så mycket gemensamt med just de frågor som man stretar med i Paris.
Men politiken är ju nationell.
Ja.
Om vi då ska rösta i Sverige, och i storstan så har man en viss typ av idéer och i Mariestad har man en annan typ av idéer. Hur ska vi kunna samsas om vad vi ska komma överens om?
EU introducerade ju en katolsk princip där som kallas för subsidiaritetsprincipen. Och där är det då en stor synd att något avhandlas på en högre nivå i organisationen än vad det skulle kunna avhandlas på, alltså en lägre. Vilket innebär att man trycker ut besluten på den lokalt ansvarige i det här fallet.
Men det är ju all for, så att säga. Men det där är ju inte jättebra på att verkställa i praktiken.
Nej, och det beror ju på att vi inte har tränat och övat tillräckligt mycket. Men vi är ju ganska klara, tror jag, idag. Nästan alla människor i vår del av världen och gradvis i större delen av världen, om att det finns ett antal frågor som inte kan och inte bör hanteras nationellt. De är för stora. De passar inte in i någon nationalstats enskilda agenda. De kräver samarbete, definitionsmässigt. En av dem är troligen miljöfrågan. Den kommer att kräva samarbete. Visst, vi kan göra bra ifrån oss här. Vi både kan och bör göra det. Men ytterst måste det ju till samordnade insatser. Det vet ju alla.
Jag skulle vilja att du utvecklar lite vad problemen är. Alltså, vi pratar i termer av olika nationer och sådär. Och i framtiden, eller redan nu, borde vi prata mer om de här plupparna. Att Paris och London är mer gemensamt än vad Birmingham och Marseille har. Vad betyder det i praktiken? Hur kommer det påverka de utmaningarna vi ställs inför och sådär? Vad är det vi borde göra om utifrån att det är så världen kommer se ut?
En fråga som vi får anledning att ställa oss är helt enkelt om vi kan och om vi bör ha som credo att alla hörnor och alla buskar i vårt land ska leva och ha exakt samma möjligheter, förutsättningar, plattform, vad vi nu ska kalla det. Jag är inte säker på att vi kommer att kunna göra det, ej heller att det är önskvärt, om ni förstår jag menar, att driva den linjen. Vi verkar få en extremt hög aktivitet runt några pluppar i vårt land. Och människorna röstar ju här i någon mening, men med fötterna, de går dit till Malmö och till Göteborg och några universitetsstäder. Ni vet ju ungefär vilka de där är. Och i den typ av samhälle som vi har så har vi inga möjligheter att tvinga människor till något annat. De flyttar dit, de väljer att bo där. Och i förlängningen måste vi då anpassa systemen därefter. Alla system. Kommunreformer till exempel är ju ett sådant. För man får ju rita om då kommunkartan efter med jämna mellanrum, som ni vet. När befolkningsstrukturen ändrar sig så blir ju några av kommunerna så pass små att det inte blir meningsfullt. I Finland, jag kommer ursprungligen från Finland. Här har vi nu några kommuner som är 400.
Jo, men vilka är det?
Ja, Brändö heter den där jag kommer ifrån. Och de är 450. Satan. Och då börjar det bli, som dessutom är fördelad på ett antal öar. Då börjar det bli svårt att få en fungerande kommunal service till medborgarna. De ligger precis nu på kanten.
Ja, men det där är ju en no-brainer, kan man tänka.
Så då får man, det är ju teoretiskt en no-brainer. Politiskt är det ju ett enormt arbete att göra de här reformerna.
Men tror du vi kommer se en kommunreform i närtid?
Nej, det tror jag inte. Vi har alldeles nyss gjort den i någon mening.
Ja, innan jag föddes.
Ja, men den är ju nyss med tanke på vad det är för tidsutdräkter på det här. Ja. Den här kampen om de här kommunerna pågår både i Norge, Sverige och Finland. Vi är ju precis samma skrot och korn.
Men de här regionerna, Västra Götalandsregionerna, så det handlar väl lite om att undvika det där också. Alltså att man organiserar sig på ett annat sätt för att slippa lösa de där.
Man organiserar kring problemet istället för att gå rakt på problemet. Ja. Jag är helt enig.
Om vi skiter i liksom vad vi skulle för problem med konstitutionella problem och sådär, om vi pratar rationellt bara. Liksom, skulle du kunna sätta det med papper och penna? Skulle du vilja sätta det med papper och penna och säga här uppe, det här övre vänstra hörnet här, händer det inte så jävla mycket. Där ska vi, vadå, dra tillbaka, sluta underhålla vägarna? Eller vad betyder det i praktiken? Ska vi sluta ha polis där då? Eller vad?
Finland, som ju är, om man tittar relationen mellan befolkning och kvadratkilometer, i likartad situation som oss eller något värre i vissa delar av landet, har till exempel valt att ha mobila polisstationer som är fullt mobila. Med ledningscentral, med arrest, med full utrustning, tung beväpning om det behövs, som rör sig över stora områden, eftersom det är, det säger ju sig självt att spika fast den i geografin på en plats är kanske inte meningsfullt, men kommer det upp en, inte vet jag, rockfestival till norra Finland och 12 000 personer är där under en period och kampar några veckor, så kommer den mobila polisen och är på plats där. Och ägnar sig åt policing när det behövs. Jag nämner det bara som ett exempel på att vi kommer att få söka tekniska lösningar, det som kallas för innovationer, alltså vara påhittiga för att lösa det här. Man ska inte glömma, våra tre länder hittade på mobiltelefoni som nu täcker hela världen. Den kommer härifrån, uppfunnen i Norden av oss. Stora länder med liten befolkning som inte vill dra sladd i busken. Och då hittade vi på NMT, Nordic Mobile Telephony. Som sen blev GMT, Global Mobile Telephony, som sen blev. Allt det där kan ni säkert, eller många svenskar och finnar kan det där. Det är en lösning på ett praktiskt problem. Vi kan för helvete inte dra sladd genom alla träsk. Jo, vi kan. Men
någonting säger mig att någon form av offentliga medel, både egna eller EUs, ändå bekostar att man drar fiber i Norrlands inland i detta nu. Jag ger mig fan på att det är så.
Ja, det dras fiber och det dras väldigt mycket fiber ute i den kommunen som jag kommer ifrån i Finland med 450 personer. Där är det, jag kommer inte ihåg hur många megabyte per sekund framdraget ut i busken.
Det här som jag brukar tjafsa om då, liksom att man borde sätta offensiva mål. Jag tror befolkningstätheten i det här landet är ju strax under USAs, typ 25 pers per kvadratkilometer, ja, eller sådär. Man borde kunna sätta jätteoffensiva mål och säga att någonstans längs med E4, halva sträckning här från Stockholm upp till Luleå, skulle man kunna sikta på att ha en miljonstad. Slopa strandskyddet, slopa arbetsgivaravgifterna, säg bygg vad ni vill, lev på pengarna. Låt det bli lite vilda västern. Är det där ens möjligt? Är det där ens en relevant idé nu för tiden?
Teoretiskt är det ju skoj idé runt ett skrivbord. I praktiken så är det så att vi människor beter oss som kantareller i den meningen att ingen kan, före Silicon Valley ligger där Silicon Valley ligger, förklara varför Silicon Valley, och att Silicon Valley, här kommer det att bli Silicon Valley innan den ligger där. Sen när den väl ligger där...
Så det var inte så att man slopade strandskyddet i så här Palo Alto?
Nej. Utan det uppstår platser kring vilka det blir någon sorts aktivitet som sen drar till sig en annan aktivitet som i en slags tornado sätter igång en tillväxt. I Ryssland under Sovjetperioden skapades det som kallas för monotowns. På engelska. Monotowns är i princip att man lägger en missilfabrik i stad nummer 42. Och det är enda skälet till att stad nummer 42 finns. Och sen bygger man upp skola, begravningsentreprenör och vad det nu behövs.
Eller Pripyat runt...
Pripyat är en sån. Det är exakt Tjernobyl. En sådan i Tjernobyl. Som hade runt 60 000 människor och som ju egentligen aldrig riktigt togs i bruk, staden innan. För olyckan kom ju ungefär samtidigt som staden blev klar. Anyways, det där kallades då för monotowns. Och vi hade ett antal såna här monotowns i vårt lilla konungarike också. Sandvik, ett bruk, en stad. Lustigt nog heter de samma sak också. Falun med stora, ett bruk, en stad. Och skälet till staden är gruvan som sen blir ett bolag som sen drar till sig människor. Här är ju den skillnaden att vi inte har kommenderat ut människorna till stad nummer 42. De har flyttat dit. Från omkringliggande landsbygd och tagit med sig kusiner och fru och barn och vad det nu är. Man har gjort farmor kanske i vissa fall. Och så har vi fått de här städerna. Det hade ju att göra med tillgång till naturresurser många gånger. Gruva, närhet till en hamn eller vad det nu kan vara. Och så uppstår en stad runt omkring. Nu är det ju helt andra frågor som är relevanta och intressanta. Silicon Valley teoretiskt sett kan ju vara lite här och där, om ni förstår vad jag menar. Den behöver ju inte ligga vid en gruva.
Kiseln är inte bruten i Kalifornien.
Nej, men närhet till universitet, good idea. Stanford, de ligger ju på Stanfords, vad ska vi kalla det?
Så vi ska ge mitt universitetet mer pengar, då kommer vi få en plupp där uppe också.
Ja, Karolinska är en plupp. Pluppar ju på ganska bra med life science-bolag som nu växer upp kring hörnan där borta. Det kommer fler och fler, både svenska och utländska. Och så startar den här märkliga kantarell-liknande historien, det vill säga att det uppstår där. Och nu känns det ju helt självklart att det är kantareller där borta vid Karolinska. Men för 30 år sedan hade det väl kanske inte varit lika självklart att kantarellerna skulle stå där.
Kantarell-liknelsen är väl också lite gammal eftersom nu är ju liksom kantarell Hallsbrorna mer eller mindre luftburna. Jag tänker på att man behöver inte åka till Karolinska för att ta del av den kunskapen. Det räcker ju att ha en dator eller en telefon. Så är det ens meningsfullt att prata om var universitetet ligger, eller?
Ja, det där är ju det som idag är lite av en paradox. Att det förefaller som närhet har högre värde än någonsin för ekonomisk aktivitet. I en värld där vi har aldrig någonsin haft maskiner, breda band och annan rolig teknisk utrustning som gör att vi verkligen kan kommunicera med varandra och på ett djupt, genuint och grundläggande sätt komma i kontakt med varandra tvärs över jorden. Likväl klustrar vi ihop oss i städer, likväl klustrar vi ihop oss i life science-hörnan borta vid Karolinska och likväl ligger Europas alla banker inom ramen för en square mile i London, tätt travade bredvid varandra.
Vad är det som driver det här då?
Ja, en kollega på Handelshögskolan som heter Robin Tegeland, som är professor Robin Tegeland, som är amerikansk, norsk, svensk, lustig blandning, har undersökt det svenska IT-undret. Ni vet, Klarna, Spotify, the big guys. Och hon har ju gjort en mycket lustig, det är en mycket stor studie, men om jag raljerar lite med den för ett ögonblick, så har hon satt en passare i uteserveringen på Sturehof. och sen 400 meter radie och sen är bara att köra. Där ligger de. That's the Swedish IT wonder. Och där ligger hovleverantör Handelshögskolan, där ligger hovleverantör KTH, där ligger bankerna, där ligger advokatbyråerna Rocher, Mannheimer, Swartling och de som är support functions till de här bolagen. Varför? Troligen är det så att en del av den här verksamheten som Klarna, Skype eller Spotify, life science-gänget bedriver är så preliminär, så suddig till sin natur, så undersökande, så i gränslandet till forskning. Mycket av det här är inte ens nedtecknat och uttalat, om ni förstår vad jag menar. Man är i en forskning, man forskar och kommersialiserar samtidigt, om ni förstår vad jag menar. Mm. Och många gånger när man är på fronten av fronten för en teknologi eller en kunskap, så behöver jag träffa en kollega och sitta ner och göra en beskrivning av vad vi håller på. Alltså det vi gör är, det vet du, får jag låna ett papper ska jag visa. Det är inte färdigt än, om ni förstår vad jag menar. Och det gör att den här extrema närheten som ett möte då kan ge, där man kan rita på tavla, prata lite, ha med sig en kollega som är support, som är bra på teknologin, som är programmerare här. Tillsammans kanske jag kan förklara för advokatfirman vad vi håller på med. Mm. Men på ett Skype-samtal, ett mail, alla de fina devicen vi har, klarar vi inte. Och då använder min kollega Robin Tegeland ett begrepp som hon kallar för walkability. Att de här avancerade nu platserna i världen, där kommer man ner till en situation då det inte ens funkar med tunnelbana. Så att det ska vara walkability. Man måste kunna springa och ha 7 möten före lunch. Mm. Dra ner till advokatbyrån, swisha förbi en kollega på Klarna och snacka med dem, för de har en programmerare som nog kan knäcka det här. Sen dra över till handel och presentera bolaget, för vi behöver 3 nya studenter fort som fan. Över till KTH och sen är det lunch, troligen på Sturehof. Mm. Ni fattar.
Mm. Men urbaniseringen sägs gå fortare i Sverige än i många andra länder.
Ja, det gör den. Det har undersökts det där. Då är det så att urbanisering i den meningen att det sker en dramatisk utflyttning från landsbygden eller inflyttning från landsbygden, det kan inte ske i Sverige av det enkla skälet att vi är så högt urbaniserade redan. Så städerna växer nu så att säga, låt oss kalla det, på egen kaluv med höga födelsetal och invandring som de två drivkrafterna. Det fyller på kärlet. Det är en viss påfyllnad fortfarande från Hellefors och från Jämtland och vad det nu kan vara. Men av de 30 000 per år som sägs flytta in till Stockholm så kommer inte 29 från Jämtland och Norrland. Eller som Stockholm växer med.
Du har ju beskrivit svensk landsbygd i framtiden. Till exempel så här skulle utspela sig om 30 år. Om du åker dit, alltså landet, kommer du hitta 3 alkoholister, några barn, ett par knäppjökar. Det är det enda som återstår. Alla andra har stuckit. Det här blev ju många arga för.
Ja.
Ja, men hur korrekt är det här påståendet? Och i vilken grad vill du bara starta en diskussion?
Statsminister Reinfeldt undslapp sig i något samtal att vi kanske måste jobba upp till 70 eller möjligen 75 år. Givet att livslängden förlängs, belastningen på pensionssystemet, så är det här ju ytterst matematik så att säga. Så ja. Vad han gjorde var egentligen drog ut saker i sin förlängning och sa, det är inte otroligt att, och så kom det här.
Och så blev folk jättearga.
Och så blev de arga. Och vad jag gjorde här var att jag drog ut den urbanisering som har pågått sedan början på 1900-talet i Sverige, som har tagit oss dit där vi är nu, lite i sin absoluta förlängning. Och då hamnar vi i en situation naturligtvis där en del av de mindre städer och mellanstora städer som idag har en viss befolkning och en viss industri avfolkas. En holländsk arkitekt som heter Rem Koolhaas hittade för ett antal år sedan på ett begrepp, ett arkitekturbegrepp som han kallade för junk space. Han vände helt enkelt på space junk, det som snurrar runt jorden.
Rymdskrot.
Rymdskrot. Så vände han på det och sa att ja, men det finns ju också junk space, ytor som vi människor skyr. Vi är inte där. Vi kanske har varit där en gång. Men plötsligt packar vi väskan och stänger firman, flyttar därifrån och drar någon annanstans. Mm. Det gör vi människor. Det har vi gjort förut och det kommer vi antagligen fortsätta att göra. Och bakom oss lämnar vi ett trasigt kulturlandskap. Inte ett naturlandskap, utan det står någon fabriksbyggnad och ni vet, någon lada där takstolarna har börjat falla in. Det är ju platser som vi helt enkelt överger.
Det låter ju också helt naturligt.
Det är naturligt.
Men det som är onaturligt är då att det finns krav på att det ska finnas samhällsrepresentation av en massa slag kvar på den där orten som garanterar glasögon till barn som ska gå i en skola som man garanterar ska finnas där. Det ska finnas en skolbuss och ett bibliotek och kanske en kulturskola. Och är det det som är det onaturliga?
Ja, det är ju här som om man tänker...
Försöker vi spika fast liksom kulturella landvinningar där liksom evolutionen försöker, naturen försöker ta tillbaka ett område och så slänger vi skattepengar på det för att försöka liksom få det att bli som det var förr. Är det det som är problemet?
Den israeliska historikern Yuval Hariri som nu är väldigt i ropet runt om i världen med sina två böcker Sapiens som är nummer ett och Homo Deus, gudamänniskan som är nummer två, använder som utgångspunkt i sin betraktelse av samhällsutveckling att vi är en berättande varelse. Vi så att säga, våra liv är ett antal berättelser. Den berättelsen kan vara om Gud och det är berättelsen om Sverige, det är berättelsen om min familj. Och tillsammantaget blir det våra liv.
Mm.
Vi är ju fastspikade i ett antal sådana berättelser, vare sig vi vill eller inte. De som bor i min kommun där ute på öarna, Brändö, är ju fastspikade i en berättelse att här fanns det en affär förut. Mm. Förut, ja. Och här fanns det en skola faktiskt förut. Och nu måste ungarna åka med färja och båt och bil och buss och tas. Eller också måste de... så att säga, leva under internatliknande förhållanden därför det finns inte gymnasium ute i den här kommunen. Man kan, med det underlaget, det blir inte rimligt att ha ett gymnasium med fyra elever. Det funkar ju inte. Nej. Det blir inte bra för eleverna heller om ni förstår vad jag menar. Om vi bortser från kostnaderna så är inte det en fungerande undervisningsmiljö av en mängd olika skäl. Det som jag tror vi lever i om vi tar den här Hariri, Yuval Hariri som utgångspunkt, det är ett antal berättelser som håller på att gå sönder och det är nog ganska smärtsamt. Det var väl därför som alla blev så förbannade på mig när jag drog ut i förlängningen att det föds en ny berättelse nu och det är berättelsen om städerna och ett fåtal städer som dominerar vårt land, allt mera vår planet. Och av detta följer att berättelsen om den här kommunen, den tynar bort, min kommun som jag kommer ifrån i Finland. Den tynar bort.
Jag tänker att det är väldigt osmart att bli arg. Även om det du säger skulle vara 90% trams, så är det ändå 10% rätt.
Mm.
Och om man tycker att landet är viktigt och bör bevaras så tänker jag att man borde inte slå ifrån sig ett sånt här påstående utan man borde ta det på allvar och se allvarligt i situationen.
Det var så jag tänkte på det när jag sa det, att ytterst handlar det här om bara för mig att belysa en frågeställning. Det här är riktningen vi är på väg i. Vill vi något annat så ska vi nog börja göra något nu.
Mm.
Om vi vill att det ska se ut på ett annat sätt 2050. Vänta och se är nog inte en fiffig strategi i den här. För det verkar vara ganska klart vad som händer då.
Vad kokar du ner till för handlingsrekommendationer till politikerna?
Handlingsrekommendationerna är att i väldigt hög grad låta de tillväxtområdena vi har släppa dem fria så att säga och låta dem växa.
Och i praktiken, vad betyder det?
Det betyder att låta Stockholm dra de investeringar som många gånger krävs, för det här är en stad i tillväxt, som ni vet. Men med tillväxt följer också trafikproblem, flygplatsproblem, energiförsörjning och vad det nu kan vara. De här städerna behöver ju byggas och byggas om för att klara det här befolkningstrycket.
Mm.
När det blir resursbrist så kommer man ju att tvingas till prioritering. Ska vi lägga pengarna här eller där? Och då kommer min rekommendation för att svara på din fråga vara att vi måste nog prioritera de här tillväxtområdena, städerna. Människorna flyttar dit, värdet skapas där och av den svenska historien, modellen, kan vi ju lära att vi ska vårda de grenar av vårt samhälle som skapar värde. Socialdemokratins uppgörelse med företagsvärlden i Sverige under en lång, lång, lång tid var ju en sån överenskommelse. Visst, det här var ett högskattesamhälle, det var det, inte minst för individer. Men trycket på företagen var ändå helt rimligt. Det behövdes en kassakossa här som levererade värde, pengar för välfärdsprojektet. Det vill säga, vi vårdade företagssamfundet. Inte ömt, men det vårdades. Absolut. Och vi byggde upp en industribas, och ni vet, de multinationella svenska bolagen. Det här är ju egentligen samma logik, om ni förstår jag menar, men tillämpad på en annan led.
Fast det där var väl liksom en stat som byggdes av socialdemokrater som satt och pratade med familjen Wallenberg i Saltsjöbaden och gjorde upp planerna tillsammans. Men så ser ju inte ägarstrukturerna ut nu. Nu är det ju andra länder som äger vårat land och vi har inte ett starkt parti som kan sitta och göra upp planer för de kommande 50 åren. Det är ju kaos nu jämfört med då. Vad spelar det för roll?
Det spelar jättestor roll. Och kaos är ju ett ganska tilltalande. Det är ju själva idén med det öppna liberala demokratiska projektet att det är ett visst mått av kaos. Det är just inte centralplanerat. Det är det som är själva poängen med hela vårt samhällsbygge. Mm. Att det är kaotiskt i sin natur och att kaos sett över en längre period föder ordning. Och den ordning som också kommer att skapa värde. Så vi ska vara glada för det här kaoset. Ju mer av det desto bättre. Av det enkla skälet att centralplanering 30 år fram i tiden av vad vi ska göra, var städer ska ligga, har ju misslyckats skändligen.
Har det aldrig lyckats?
Nej, annat än korta perioder genom att man öser in resurser i en punkt. Och så länge som man tillför energi, jag vet inte om ni kommer ihåg från fysiken, så länge man tillför energi till de här platserna kan man få dem att ticka och gå. Men de blir inte självgenererande i de allra flesta fall.
Jag hörde en rolig grej. Han som var ansvarig för bröd i Moskva var på studiebesök i London och såg ju bröd överallt. Så han bad att få träffa han som var ansvarig för bröd i London.
Ja.
Så berättade de att nej, men vi har ingen som är ansvarig för det. Och han tyckte att det var väldigt svårt att förstå hur det kunde fungera så bra utan att någon tog ansvar för det.
Mm. 1988-89, i samband med Himmelsfridens oroligheterna har jag en kinesisk delegation här i Stockholm från kinesiska centralbanken, vice chefen för centralbanken, någon från statsministerns kansli, premiärminister heter det där. De ville veta, efter att ha rest runt med mig och tittat lite, vem sätter priserna? Mm. Nu har vi ju träffat den och den och den och den och den. Och det här var ju intressant och bra. Men vem är det? Ja, ni förstår. Det här är då en öppen liberal och så kommer berättelsen.
Det är en osynlig hand.
Det är en osynlig hand.
Han sköter också varit förskolor. Han tar hand om att vara äldre efter bästa förmåga. Osynlig handen har tagit över nästan allting.
Och det där att förklara det för någon som har vuxit upp under omständigheter som är totalt annorlunda.
En helt annan berättelse.
Som det är en annan berättelse. Och då är det en annan berättelse på atomär, kapillär nivå. Det är svårt. Jag är en duktig pedagog, erkänt duktig pedagog. Men här fick jag alltså fiskarna varma. Att ta dem, de var 9 till antalet.
Att det är svårt att förklara saker för en kines och 9 kineser. Det är nästan omöjligt.
Med tolk.
Men du, jag måste fråga, hur många pluppar ser du i Sverige? Är det Stockholm, Malmö, Göteborg eller?
Ja, 3 storpluppar och så universitetsstäderna.
Så vi ska alltså sticka av och sälja allting från, ja, vad ska man säga, Härjedalen uppåt då, eller?
Stycka av och sälja. Statens fastighetsverk äger ju en stor del av Sverige, som ni vet. De brukar själva, det är i olika sammanhang, säga att det är så mycket som en sjättedel. Mm. De har ju mycket av fjällen och sådär. Det är inte nödvändigt att vi ska sälja det, det är nummer 1. Nummer 2 är att jag är heller inte säker på att det här i förlängningen är generellt bad news. Att vi lämnar tillbaka en del land till naturen och låter skog täcka en större del av Sverige än vad det gör kanske idag. Eller annan odling. Är inte bad news. I synnerhet inte nu när vi är i den situation vi är med vår globala miljö.
Fråga 2. Hur passar till exempel Karlstad in i det här? Det är ju inte en plupp, gissar jag.
Nej.
Men de kommer också bli väldigt arga på dig om du föreslår att vi ska låta det bli skog igen.
Ja, väldigt arga.
De har ju fått ett universitet till exempel.
De har fått ett universitet. Vi människor verkar röra oss efter, är lite som myror i den meningen. Ni har upplevt i Stockholm, när jag bott här, att det finns vissa gator som människor inte går på bara. Det fanns en plats bakom NK en gång på tiden som det var ohyggligt svårt att få igång. Brunkebergstorg var också en sån plats som gick inte att veva igång. Människorna var nere på Handgatan, Kungsträdgården, runt omkring, myller. Brunkebergstorg, inte. Det där kan man ju grubbla över, varför beter vi oss på det där sättet, och det har forskats över det. De som ligger i fronten för det där är faktiskt bolag som till exempel McDonald's som är mycket duktiga på att titta på den här typen av rörelser i en stadsmiljö och hitta det hörn där vi ska lägga firman för att det ska optimera flödet.
Så fast det är väl empiri bara. Det är väl lite som Le Corbusier, gamla
arkitekten. Slags.
Man anlägger en gräsmatta och sen ser man var folk går, där anlägger man en gångväg.
Det här är ungefär samma logik fast man använder matte istället. Det var ganska avancerad matte. Om vi sen tar ett annat exempel, det var exempel nummer ett. Vi tar exempel nummer två. Petter Stordalen med sina hotell beskriver hur det har förändrat sig från 1996 fram till nu. I den meningen att nu måste det vara under en timme till en nod från hotellet för att det ska gå att driva en rimlig verksamhet. Är det längre så verkar inte vi riktigt vara intresserade att lägga en konferens där, att åka dit, att vara där. Om det är 2,5 timme till en nod, och med en nod menas Bromma, Arlanda, Stockholm Central, Gardermoen eller vad det nu kan vara, en nod. Vad innebär det? Ja, det innebär ju då att om man inte kopplar upp en plats som Karlstad eller Örebro, Avesta eller Borlänge, det har ju egentligen ingenting med Karlstads universitet, absolut. Så finns det en risk att man kommer ur flödet. Det här, Karlstad ligger ju mellan Oslo och Stockholm egentligen. Det finns tåg som går mycket fort. Det vet både ni och jag, det vet de i Karlstad och det vet våra politiker. Och det går att ta dem i bruk också. Men det förutsätter att de har en hög tillförlitlighet, de här tågen. Att man har förutsägbara transportkostnader. Och med förutsägbara menas alltså att man måste kunna, likt det sätt som vi åker i Stockholm, åka på ett accesskort. Det gör att man kan ha en familjebudget och en företagsbudget. Har man sån här dynamic pricing, ni vet att det kostar 3000 spänn ena dagen och 295 andra dagen. Det fungerar inte för en familj eller ett företag att ha priser på det sättet. Då är man ju ändå inte inkopplad i någon av noderna, om ni förstår vad jag menar.
Men så Karlstad, Säffle för all del, Örebro, man måste lösa så att det tar mindre än en timme att ta sig till Oslo, Göteborg och
ungefär.
Stockholm.
Något sånt där.
Är det här någonting politiker bör hålla på med? Eller borde det vara en så här Arlanda Express-lösning?
Det finns aldrig, tycker jag, något entydigt svar på den frågan om en privat operatör är bättre än en offentlig operatör. Svaret i alla fallen här är det beror på.
Ja, fast samtidigt när jag pratar om visioner så säger du att ja, vi människor är svampar. Det spelar inte någon roll om vi har visioner om en kantarellskog. Vi kan inte påverka det. Det går lite stick i stäv med det här.
Men vad vi kan ha är en idé och sen så får vi se om den kan göras bäst av det offentliga. Bättre av det offentliga och det privata i samarbete eller en rent privat lösning, det kommer att bero på. Vi har ju en lösning nu vad det gäller trafiken till Gotland som är en hybridlösning kan man säga. Hybrid i den meningen att Gotlandsbolaget erhåller under en period den här möjligheten att driva trafik till Gotland under vissa villkor. Det är ju ett avtal, men det är ju en privat operatör, men det är ju staten så att säga som sätter ramverket därför. Men man skulle kunna tänka sig, och någon av våra tidigare regeringar, en av de borgerliga regeringarna, hade ju då funderingar på en annan lösning här. Det vill säga att staten också ställer tonaget till förfogande, alltså äger båtarna, äger infrastrukturen, men bjuder ut driften att köra båtarna. Så som vi har gjort med tunnelbanor i någon mening. Så att här, det är alltid en, vad ska vi kalla det, en ekvation som man måste, det beror helt enkelt på. Tid och plats, om det ska vara privat eller offentligt. Det finns ingen som är överlägsen alltid.
Du var ju inne på att vi har ett kaos och att det är ganska bra. Jag tänker att på 70-talet så var det nog ändå lite mindre kaos. För att vi hade inte samma globala handel och våra politiker kunde styra mer. Ja, verkligen påverka mer i våra liv.
Ja.
Medan nu är det så mycket yttre förutsättningar. Till exempel det här att alla vill flytta till stan. Det är ju ingenting som de riktigt kan bestämma, utan vi gör som vi vill. Och när vi har handelsavtal med större delen av världen så ja, då handlar vi som vi vill och så vidare.
Mm.
Det betyder ju att de politiska verktygen blir ju inte lika effektiva längre.
Det stämmer.
Om man tänker sig att den där trenden fortgår, vad ska vi då ha politiker till?
Vi ska ha dem till det som politiker gör, men i en större krets. Jag skulle inte vara förvånad om vi under vår livstid får se en dramatisk förstärkning av det nordiska samarbetet.
Mm.
På ett antal områden. Jag kan lista 3-4 saker. Om vi tittar på handel till exempel, utrikeshandel.
Mm.
Ingående och utgående handel ur de nordiska länderna. Runt en fjärdedel av Norge, Sverige, Finland, Islands, Danmarks export och import är till varandra.
Mm.
Och då ska man inte glömma att Norden som handelsblock är världens 9:e största ekonomi. Om vi dunkar ihop våra 5 länder så är det här den nionde största ekonomin i världen. Vi upplever oss som små länder nära pol. Ni vet hur vi brukar beskriva oss själva.
Men lite förminskande.
Det är lite förminskande. Norrmän och jag, vi är...
Men det är när vi inte vill ta emot folk. En smal remsa i iskallt land nära polcirkeln kan inte lösa världens problem.
Ja.
Men vi ska ha nästan alla resurserna.
Nästan alla resurserna, men ekonomiskt sett så är det här en liten superpower om vi ser oss som en enhet. Mm. Och skulle då i någon mening ha varit med i G8 eller G9 om vi definierar om det, tillsammans med Indien, Kina, ni vet, tungviktsklassen. Mm. Så det är nummer ett, vi handlar med varandra. Nummer två, vi har ett långt historiskt samarbete på ett antal områden som fungerar. Det är bara att uppge personnumret och gå in på sjukhuset i Reykjavik så... Är det klart? Det ligger inom ramen för vårt samarbete. Just nu, som ni vet, diskuteras på försvarsområdet samarbeten, visserligen punktvis och så än så länge. Men dra ut det här i förlängningen som vi gjorde med skräpytor eller med pensionsfrågor, så ser jag ett samarbete i, låt oss kalla det en förstärkt nordisk union. Av det enkla skälet att jag tror att livet i allmänhet utspelar sig på det sättet. Först gör vi människor någonting tillsammans och sen formaliseras det i ett företag. Man ritar så att säga en fyrkant runt det och kallar det för en firma. Vi tre börjar snacka, gör grejer. Efter ett tag så säger någon, fan, ska inte vi ha ett bolag ihop om vi ska göra det här? Jo, säger du, fan, vi ska ha ett aktiebolag.
Men när någon, men om vi tar...
Man kan inte börja med ett tomt... Det är ofta en bad idé att börja med ett tomt aktiebolag och sen fylla det med ett innehåll, om ni förstår vad jag menar.
Men om vi tar Öresundsbron, hur passar det in i det här exemplet?
Jättebra.
Man åkte färja över, startade företag och så till slut var det sådan trafik över vattnet att man sa det är lika bra att bygga en bro.
Vi har ett bolag ihop här. Mm. Nu blev det ett bolag.
Så om jag skulle komma med förslaget att vi bygger någon sån här rörpost-tåglinje till Örnsköldsvik och säga att det tar en timme att åka från Stockholm till Örnsköldsvik och sen se vad som händer, då är det fel väg att gå. Först måste det vara en jävla massa människor som vill hänga just i Örnsköldsvik och sen bygger vi en höghastighetståg dit.
Det där är ju naturligtvis är det så. Det där är ju en avvägning, en fine tune hela tiden, men jag upprepar, när man bygger upp ett företag, ett stort multinationellt företag, vissa av dem är ju i storlek med mindre länder som ni vet. Siemens är närmare 400 000 anställda i 192 länder. IKEA börjar komma upp i 180 000 anställda, en våldsam mängd med människor i många länder. Så är det ju en gradvis process där man först etablerar sig på en marknad, ser om det finns intresse, får några kontakter, hittar någon som vill bli chef. Sätter upp ett litet bolag som blir ett större bolag. Man börjar ju inte med att dunka upp en stor enhet som man sen fyller med innehåll. Så det här gäller i stort som i smått. Om man då tittar på rent praktiskt hur vi beter oss här i Norden. Norge är ju vår största handelspartner. Av alla världens länder, det finns 200 ungefär, så är det Norge som är Sveriges största handelspartner. Baserade stora Tyskland för ett par år sedan. Och det beror på att Norge samarbetar och handlar med oss på alla områden. De lånar Carola till och med. Allt. Och gissa vad som händer om vi sätter oss i Oslo och gör en podd. Vem är deras största utrikeshandelspartner? Det var då Sverige. Ja. Ömsesidigheten. Man behöver ju inte vara political scientist på Harvard för att komma fram till att det här föreligger ganska mycket interaction. Mm. Och det fungerar. Och det har fungerat över lång tid. I ett svajigt Europa, en kaotisk värld, mängder med problem som kräver samarbete över gränserna, så är det väl vi utomordentligt skickade att formalisera det här samarbetet och fördjupa det. Kanske mer skickade än många, många andra.
Mm. Ja, jag är för.
Ja, jag också. Jag hoppas att norrmännen har glömt det där, att vi släppte igenom de där järnvägsvagnarna och sådana där saker.
De är mycket, gillar oss jättemycket i Norge. Jag vistas där av och till. Men låt oss till detta lägga någonting som... Också är relativt häpnadsväckande. Tittar man på de här, man säger ju alltid att Sverige, Norge och Finland är små öppna ekonomier. Vi är så beroende av världen, ni vet. Mm. Och att det är globalt.
Exportberoende.
Exportberoende, men också importberoende. Vi importerar en del grejer. Vi är så att säga tätt sammanlänkade med världen och sådär. Och det stämmer, allt det stämmer. Men sätter man så gör the homework och börjar titta på, okej då. Vilka handlar vi med och hur mycket? Visar det sig att redan vid 10-15 länder är vi snart uppe i 75% av Sveriges export och import. Det har inte ändrat sig, så global var det. Och ni kan räkna upp här nu, kan ni gissa vilka länder det är? Det är de nordiska då.
Tyskland,
Storbritannien, Nederländerna Och så dö. Mm. Taiwan not, Kina not, Japan not. Ligger långt ner på listan. I denna värld som vi har nu sagt i snart 30 år att det är så global. Och det visar att vi människor envist följer ganska etablerade spår och berättelser. Hansan i det här fallet. Det här är någon sorts utvidgad Hansa. Vi har hasat oss ner till Amsterdam nu.
Men någonting som är en väldigt stark berättelse är ju det här med nationalstater.
Ja.
Men om stad och land blir stor skillnad på oss och så vidare och politiken blir mer uddlös, kommer nationalstaterna överleva då?
Politiken kanske inte blir mer uddlös, men låt mig först säga någonting om det där med berättelserna. Det finns en liten förskjutning tycker jag som man kan se i media generellt, oavsett om det är fin eller ful media. Umgänge runt ett bord när man dricker lite vin där någon säger så här, du fan, nu till jul jag tror vi ska dra till Rom faktiskt. De säger ju inte Italien, vi har slutat. Mm. Nu börjar vi allt mer ersätta i vårt dagliga tal, i annonsering. Ni vet, hur vi uttrycker oss. Nu börjar vi knuffa det som de kallar för nudging på engelska. Alltså, vi börjar småknuffa berättelsen lite. Nej, men skit i Rom. Det är ju coolt att åka till Berlin. Du borde dra till Berlin. Jag var i Berlin förra året och så säger man Berlin. Inte Tyskland.
Jag har ju till exempel aldrig varit i USA men åkt till New York en gång om året. USA är jag inte intresserad av. Men New York är ju vår kulturella hemvist. Framförallt vi står upp komiker. Det finns ju, jag hittar ju på delar av Manhattan och det gjorde jag långt innan jag åkte dit.
Men here we go.
Resten av USA har jag ju inte satt min fot i.
Du är helt pluppifierad.
Ja, jag är faktiskt pluppifan. I'm pluppified.
Ja.
Vi brukar avsluta med att vi presenterar varsitt politiskt förslag som har med våran diskussion att göra. Om du skulle få lägga ett politiskt förslag som har med urbanisering och stad och land att göra, vad skulle du lägga för förslag då?
Blott ett alltså.
Ja.
Ja, jag kan absolut hitta på något bra. Ett sådant, och det är naturligtvis blir ju ytterst ett politiskt förslag, är att låta det här, den här platsen Stockholm, härbergera en eller två, kanske till och med tre skolor där vem som helst från runt om i Europa kan studera och stipendieras för att studera här. Det vill säga det kostar ingenting. Det kan man lösa på många olika sätt hur den konstruktionen ska se ut. Men när man alltså gör sig till en plats där man lockar på de allra bästa från Tjeckien, Ungern, Polen, Estland, Lettland, Italien, Spanien. Och varför det? Ja, det finns massor med fiffigheter i att göra det naturligtvis. Att locka hit unga, duktiga personer som väljer att spendera 4, 5, 6, ska de disputera ännu längre, år här. Och studera medicin, ekonomi eller teknik. Men det kommer att kräva att vi också erbjuder housing. Att de kan bo någonstans. Att de stipendieras. Många av de här kommer inte annars ha råd att göra det. Och att skapa ett antal riktigt tunga elituniversitet. Troligen orkar vi inte med mer än ett eller två. Det är svårt och tungt att driva ett sånt stort universitet.
Bra förslag. Är det så det ser ut på Stanford? Kan människor från hela världen komma dit och bo där? Finns det någonstans att bo?
Ja, det finns det. De har ju i varje fall en sak och det är plats, men det är dyrt.
Mm.
Och det innebär att de allra flesta måste stipendieras på ett eller annat sätt för att ha råd att plugga där.
Men de har ju mycket pengar. Många som har gått där, som har blivit miljardärer, det var väl någon Microsoft-grundare som dog och Stanford fick alla stålar. Då kan man ju ha många stipendium.
Flera av de här stora märkesuniversiteten i USA har ju skapat en slags cirkularitet, men det har ju att göra med donationskulturen som finns i USA som vi inte har här och som vi egentligen tog bort. Och ersatte med lagstiftning istället där man hade rättigheter och skyldigheter och inte skulle ha gåvor på det sättet. Vi skulle inte ha bygga upp vårt samhälle på den, enligt den principen. Men Stanford, Harvard och de andra har alltså enorma finansiella tillgångar. Dels för att driva sin verksamhet men också fonder ur vilka man erbjuder då stipendier. Som ni vet så är ju det här universitet som tar upp människor från hela världen och lockar till sig. Och varför vi har förutsättningar, menar jag, för att göra det är flera. Nummer ett så ligger vi vid fronten på ett antal områden, det vet de allra flesta, life science som vi har pratat om, ett av dem. Nummer två, det omutliga. Vi ligger väldigt högt på Transparency Internationals listor över att det här är non-corrupt societies, ett betyg härifrån gäller. Det har inte varit något fusk, det har inte varit något mygel. Det är dokumenterat så att säga. Vilket gör att värdet på den här examen, på dokumentationen, den är på riktigt.
Jag röstar för. Du verkar vettig, det där har du sagt koll på. Jag röstar för. Mitt förslag är att vi bestämmer oss för, Säffle blir mitt typexempel. Här utgår från vad du själv precis tutade i mig. Jag tror det tar 1 timme och 25 minuter att åka med en regionaltåg från Säffle till Göteborg. Säffle är en stad, den sista staden som fick sina stadsprivilegier av kungen i Sverige på 50-talet, Gustav V. Men det är ju loppis i varenda jävla butikslokal i hela centrum. Men det är en fin gammal stad vid Vänerns strand. Det är både trevligt och fullt med fina hus. Låt oss bestämma att Säffle och andra städer eller kommuner som ligger under en och en halv timme från Stockholm, Göteborg och Malmö. Att vi ska bygga bort den sista halvtimmen då. Mm. Över hela linjen. Ja. Ligger en stad mellan 1 och 1:30 från en stad. Då ska man bygga så att man med sitt månadskort kan ta sig till Göteborg från Säffle. Det borde vara så generell. Och det borde inte vara helt jävla omöjligt heller. Men typ nästan befintlig teknik. Och uppgradera det här lite. Börja köra lite snabbare.
Jag röstar för.
Ja.
Jag röstar också för. Ja, i Sverige har man ju pratat väldigt mycket om höghastighetståg och det kostar väldigt mycket pengar och sådär. Och då har min invändning varit att vi är för få. Och det skulle jag kunna ha som invändning här nu också. Men då är mitt förslag då istället att vi ska ha en offensiv befolkningstillväxtambition.
Det du försöker linda in det är att du vill ha fler oskyddade samlag.
Ja, precis. Mm. Jag är lite som påven på det viset.
Ja. Ja.
Nej, men det går inte att bygga dyr infrastruktur om vi är för få människor. Så jag tycker att vi borde bli fler människor. Och om vi löser det genom att öka mer, så fine with me. Men det finns också massa människor som inte är välkomna i sina egna länder. Då borde de få komma hit och befolka vårt land.
Kan vi få en kort åsikt om det? För när man pratar om att vi behöver flyktingarna, förutom att det är rätt vidrigt att blanda ihop liksom skyddsbehov med vad vi behöver i vår ekonomi, så är det, what's your view on that?
Det första är att hålla isär de nytillkomna i olika högar. Några kommer ju hit för att de har ett skyddsbehov. Och det är ju en helt egen fråga. Människor som söker skydd ifrån förfärliga omständigheter, krig eller vad det nu kan vara. Eller failed states, som i fallet med Somalia. Andra kommer hit utöver andra skäl. För att jobba på Spotify, som behöver folk hela tiden och lyfter upp folk från södra Europa, som, därför att vi kan inte få fram i många fall de specialister som behövs. Och här bör ju vi absolut vara mycket, mycket generösa. Det har ju att göra, det har vi ju ett enormt egenintresse av, om ni förstår vad jag menar, att våra bolag kan.
Är vi dåliga på det? Är vi dåliga på att ta tillvara de resurserna som vi skulle kunna?
Jag tycker att vi generellt sett är dåliga på att hålla isär huvudsak och bisak. Det gäller nästan oss alla. Det är svårt att hålla isär huvudsak och bisak. De som klarar den uppgiften får ofta ett ganska bra liv.
Vad är huvudsak och bisak i det här fallet?
En huvudsak för Sverige, oavsett allting annat, är att, har vi, tror jag vi måste säga att vi är eniga om, från höger till vänster, är välfärdsstaten. Och mycket av det som vi har byggt upp inom ramen för den så kallade välfärdsstaten. Sen kan man ha olika uppfattningar om den ska göras i privat regi, producera välfärden alltså, eller om den ska göras i offentlig regi, och nyanser därpå. Det vet ju både ni och jag. Men välfärdsstat är dyrt.
Så, och vad är då bisak?
Bisak i det här fallet är att komma då till någon sorts diskussion om hur ska vi fördela saker som inte finns ännu. Vi måste ju skapa värdet. Hela det här projektet som vi sitter på toppen av just nu. Sverige var ett av världens 3 rikaste länder 1973. Då är det vi, Schweiz, som ligger där och skakar i toppen. Och bara, är vi så rika så det är helt sjukt. Sen kommer det kriser. Oljekris 1, oljekris 2, finanskris och kris och kris. Och ni kan den där historieskrivningen, för sen är det ju modern historia så att säga. Vi är fortfarande ett av de rikaste länderna i världen. Men det har vi lyckats vara genom en väldigt pragmatisk hållning till att vara ett företagsvänligt ställe med ganska uppfinningsrika företag. Det finns bara det sättet att skapa värde på. Det finns inte hur många som helst. Uppfinningsrika företag som skapar sig ett litet, i många fall ganska litet, temporärt monopol som man kan föra ut i världen. Pengar kommer hem, välfärd kan byggas. De måste vi försörja och hålla gående. Och då har vi råd att ta emot personer från failed states, Vi har mer råd än vad vi annars skulle ha naturligtvis att erbjuda skydd till människor.
Det här är ju en självklarhet om man pratar med människas privatekonomi. Är vi dåliga på att ta de självklara insikterna som vi har kring vår egen, de flesta av oss i alla fall, privatekonomi? Att man måste ha pengarna först innan man kan spendera dem och att det är skillnad mellan konsumtion och investeringar och sådär. Funkar inte den kompassen? Går den sönder när man tittar på samhällelig nivå eller vad är det som blir fel?
Jag jobbar väldigt mycket i företag, ofta stora företag. Och där finns det någonting som upprepar sig som på ett lustigt sätt. Eller vad ska man kalla det? Lustigt är fel ord här. Ett lite obehagligt sätt. Det är att man kan komma in på ett stort, fint företag och allt ser fantastiskt ut från utsidan. Sen kommer man in och det visar sig att det finns en verksamhet som går ohyggligt bra. Och den tillför verksamheten ungefär 200% av vinsten. 200% av vinsten, det är ganska konstigt. Mm. Alla andra verksamheter har problem eller går med förlust eller det är strul eller vad det nu kan vara. Gissa vad man ägnar sig åt.
Internt bistånd.
Problemlösning.
Ja, just det.
Kring de verksamheter som strular. Det är ju helt rimligt att man löser problemen och försöker fixa med det. Det som genererar värdet blir ofta eftersatt. Därför uppmärksamheten hos de som leder och styr verksamheten hamnar hela tiden på the problem areas. Där det brinner, där det är, har blivit fuck ups, där det är problem. Det är lite så med vårt samhällsbygge också. Vi får inte glömma bort att hela, som jag säger, den svenska framgångshistorien som tar oss då till toppen 1973 vilar på en tung industriell bas och ett ganska företagsvänligt klimat som vi har byggt upp över tiden. Utan det ingen välfärdsstat. Vi har inte haft någon olja som våra kompisar i Norge har haft eller någonting sånt.
Utan det här är skog och stål.
Ja, men som vi har förädlat och gjort någonting av. Sälja stål eller sälja järnmalm idag är inte så kul alla dagar. Mm. Några dagar är det kul, andra dagar är det inte kul för det är en råvarumarknad så den går så här. Men däremot att sälja rör till kylsystem för kärnkraftverk som tillverkas av några få i världen börjar arta sig.
Du har nämnt life science ett par gånger. Mm. För några år sedan så var det jättemånga på Astra som jobbar med forskning och utveckling som fick sparken.
Mm.
Kan det vara så att den blomstrande life science-scenen nu har med det där att göra? För att just då tyckte man ju att det var sorgligt att Astra la ner en så stor verksamhet. Jag tror att det rörde sig om 800 personer.
Mm.
Men de är ju smarta människor allihopa. Och det är väl inte orimligt att tänka sig att de är starkt bidragande till den här starka life science-scenen som vi ser nu.
Ja, det där är ju naturligtvis väldigt listigt som du säger. Statistiken har jag inte i huvudet och just det där fallet. Jag minns ju naturligtvis de här nedläggningarna som Astra, nuvarande AstraZeneca då, för bolaget slogs ihop med ett brittiskt bolag. Människor försvinner ju inte. Samma sak utspelar sig i Finland när Nokia har lagt ner stora delar av verksamheten. Att det lossnade så att säga en mängd med högt drivna och begåvade personer ur Nokia-systemet som idag gör andra saker. Och i det fallet vet man att det har kommit väldigt mycket entreprenörskap ur den här Nokia-kretsen. Absolut är det så. Men numerären, hur många det är och just det här fallet Astra kan jag inte svara på. Men principiellt ja, människor försvinner inte och kunskap försvinner ju inte. Bara för att man tar bort den juridiska strukturen så att säga. Däremot är det ju så att i enskilda fall innebär ju det här att man kanske får sälja huset och flytta till en annan stad och barnen måste byta skola. Det är inte helt smärtfritt det här.
Nej, men det är nästan allt vi kan vara säkra på. Att vi kommer behöva förändra oss i framtiden.
Ja.
Och vi får väl försöka förbereda oss på det på ett sätt som gör att det blir mindre besvärligt när det händer.
Jag har 50 frågor till som jag skulle vilja ställa till dig, men tiden är slut. Så Kjell A. Nordström, tusen tack för att du kom hit.
Tack, kul att vara här. I'm on a dance like an earthquake was shaking me. I'm gonna sing like my heroes were with me. Yeah. I'll build an army made of clouds and smiles to fight for you. I'm gonna